The grace of our Lord Jesus be with you.
Må vår Herre Jesu nåd vara med er.
This now is the last session of formal teaching in this camp.
Det här är den allra sista avdelningen av den formella undervisningen på det här lägret.
After the pause, we shall not be returning for a second session.
Och efter pausen så kommer vi inte tillbaka för att lyssna på ytterligare en avdelning.
So that my little contribution to this camp will then be ended.
Så det lilla som jag har kunnat ge till det här lägret kommer då att ha fått sitt slut.
Let us begin our study by reading four passages of scripture.
Vi ska börja vårt studium med att läsa fyra olika bibelavsnitt.
And the first comes in the Gospel by Matthew.
Och det första hittar vi i Matteus evangelium.
And chapter 17.
I kapitel 18. 17.
Matthew 17, therefore, verses 14 to 18.
Vi läser alltså i Matteus 17, vers 14 till och med 18. När det sedan kom till folket gick en man fram till Jesus, föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade: Du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig.
Our second passage comes in the Gospel of Mark.
Vårt nästa avsnitt hittar vi i Markus evangelium.
It is Mark chapter 9.
Nämligen i kapitel 9.
And we read from Mark 9 verses 17 to 24.
Och vi läser från Markus 9, vers 17 till och med 24. En man i skaran svarade honom: Mästare, jag för till dig min son som har en stum ande. Och vad den än får ta i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: Du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: Sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: Om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: Jag tror, hjälp min otro.
Our third passage is in the Gospel by Luke.
Och det tredje avsnittet hittar vi i Lukas evangelium.
Chapter 9.
I kapitel 9.
And from Luke chapter 9 we should read verses 37 up to the first sentence of verse 43.
Och i Lukas 9 läser vi från vers 37 till och med den första delen av vers 43. 37 till början av 43. När det dagen därefter kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen: Mästare, jag ber dig, hjälp min son, han är mitt enda barn. En ande sliter i pojken, och så skriker han plötsligt till. Den sliter i honom och fradgan står kring munnen på honom, och den vill knappast lämna honom och sluta misshandla honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut anden, men de kunde inte. Jesus svarade: Du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? För hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och slet och ryckte i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla häpnade över Guds väldiga makt.
And our final passage comes from 2 Peter.
Och vårt sista avsnitt hittar vi då i Petrus andra brev.
From there we read in chapter 1.
Och där läser vi i kapitel 1.
Second Peter 1 verses 16 to 18.
Petrus andra brev kapitel 1 vers 16 till 18. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.
And so our camp is coming towards its end.
Ja, nu börjar lägret närma sig sitt slut.
And I have two very pleasant duties.
Och jag har två väldigt angenäma plikter.
The first of them is to express my admiration.
Den första plikten är att uttrycka min beundran.
And to express my thanks.
Och att uttrycka min tacksamhet.
For all those who have worked so hard behind the scenes.
För alla de som har arbetat så hårt bakom scenen.
Both before the camp.
Redan innan lägret.
And during the camp.
Och under lägrets gång.
And perhaps they'll still have some work to do after the
camp. Och kanske de fortfarande har en del arbete efter lägret.
I and all of us are very grateful too.
Ja, vi alla är så tacksamma till er.
We are aware of all the hard work involved.
Vi vet hur mycket hårt arbete det innebär.
And we thank you for arranging things so that they have gone smoothly.
Vi tackar er för att ni har tagit hand om saker och ting så att allt har gått så lätt.
And I in particular have been pampered like royalty.
Och mig har ni alldeles särskilt behandlat som om jag vore en kunglighet.
My second pleasant duty.
Min andra angenäma plikt.
Is to thank you all for inviting me here.
Jag tackar er alla för att ni bjudit in mig hit.
I have found it exceedingly encouraging.
Det har varit så uppmuntrande för mig.
To meet old friends that I have known over many years.
Att träffa gamla vänner som jag har känt i många år.
Though I must add for safety's sake that they're still very young.
Även om jag för säkerhets skull måste nämna att de fortfarande är väldigt unga.
And then to meet new friends.
Och sen att lära känna nya vänner.
And to be encouraged by seeing your love and zeal for the Lord.
Och att bli uppmuntrad genom att jag ser er kärlek och er iver för Herrens sak.
And still further encouraged.
Och ännu mer uppmuntrad.
By your interest in the work we seek to do in Eastern Europe.
Genom det intresse ni visar för vårt arbete som vi försöker göra i Östeuropa.
And by the assurance of your prayers
on
our behalf.
Att ni har förvissat oss om att ni kommer att be för oss i detta arbete.
I have been to many camps in many different countries.
Jag har varit på många läger i många olika länder.
And they are generally times of great profit.
Och för det mesta så får man väldigt mycket ut av ett sånt här läger.
When believers can come away from the pressing duties of daily life.
När de troende kan komma bort från vardagslivets bekymmer.
And find relaxation.
Och slappna av.
And emotional repair.
Och också bli helade i sitt känsloliv.
There are times of developing further Christian friendship.
Och när vi också fördjupar vår kristna vänskap med varandra.
So we have space to talk and share our troubles.
När vi har tid och utrymme att tala med varandra och dela våra bördor med varandra.
There are times to pray for each other.
När vi har tid att be för varandra.
And to give concentrated or more concentrated time.
Och att ge koncentrerad tid, mer än vanligt.
To the study of scripture.
Till att studera Guds heliga ord.
And to hear the Lord's voice talking to us personally.
Och för att höra Guds röst tala till oss på ett personligt sätt.
But now we must leave the camp.
Men nu måste vi åka hem från lägret.
And go back to the complications of daily life.
Och gå tillbaka till de komplikationer som vardagslivet innebär.
And in my experience.
Och i min upplevelse.
That can be an anticlimax.
Kan det bli ett antiklimax?
If in fact we have been lifted to the heavenlies at the camp.
Om nu Gud har lyft upp oss i de himmelska höjderna under lägret.
When we return to the earthlies.
Och när vi då kommer tillbaka till de jordiska breddgraderna.
The vision that we may have received at the camp.
Så kan det vara så att den vision som vi har fått under lägret.
Can at first seem a little unreal.
I början tycks vara lite orealistisk.
We tend to feel like the apostles must have felt.
Vi kanske känner oss så som apostlarna nog kände sig.
When they came down from the mountain of transfiguration.
När de kom ner från förklaringsberget.
That experience up the mountain.
Den där upplevelsen som de hade uppe på berget.
Was unspeakably awesome.
Var så underbar att man inte ens kan uttrycka den i ord.
And doubtless was an unforgettable experience.
Och utan tvivel var det en upplevelse som de aldrig glömde.
But they had to leave it.
Men de var tvungna att gå därifrån.
And no sooner were they down from the mountain.
Och knappt hade de hunnit ner från berget.
But they met some difficult questions.
Förrän de stod inför en del svåra frågor.
The first was theological.
Den första frågan var teologisk.
Well, the Mount of Transfiguration had altered their theological perspective on the Old Testament.
Därför att förklaringsberget hade ändrat på deras uppfattelse av Gamla testamentet.
And the second problem was exceedingly distressing.
Och det andra problemet var ännu mycket värre.
Well, there came a father whose son was demon possessed.
För det kom en pappa med sin pojke och pojken var besatt av en ond ande.
And the disciples had been unable to cast out the demon.
Och lärjungarna hade inte klarat av att kasta ut denna onda ande.
The experience of glory.
Den här upplevelsen av Guds härlighet.
Followed all too soon by the problems of life.
Allt för snart så följdes denna upplevelsen av livets problem.
So we have read together.
Och vi har läst tillsammans.
Four accounts of the transfiguration.
Fyra olika berättelser om förklaringen.
And what the three apostles learned.
Och vad de tre apostlarna lärde sig.
At the mountain top.
När de var uppe på bergets topp.
And how they applied the lesson.
Och hur de tillämpade den här lektionen.
When they came down from the mountain.
När de kom ner från berget.
So let us take Matthew's account first.
Först och främst ska vi se på Matteus berättelse.
Matthew tells us.
Matteus berättar för oss.
That when they came down from the mountain.
Att när de kom ner från berget.
A father brought his son to the Lord Jesus.
Så kom en pappa med sin son till Herren Jesus.
The son was demon possessed.
Och den här sonen var besatt av en ond ande.
And the effect on the boy.
Och den verkan som detta fick i pojkens liv.
It says Matthew.
Står det i Matteus.
What that he was damaged in his brain.
Var att han blev hjärnskadad.
The Greek literally translated says.
Den grekiska översättningen säger.
He was moonstruck.
Är att han blev mångalen.
Which translated into Latin is lunatic.
Och när man översätter det till latin så innebär det att man blir helt tokig.
Which likewise means moonstruck.
Som också betyder mångalen.
Modern translators translate the word.
Moderna översättningar översätter det här ordet.
To the effect that the boy had epilepsy.
Med att pojken hade epilepsi.
It was a distressing illness.
Det var en sjukdom som verkligen var så svår.
For the boy would lose control of himself.
För pojken tappade all självbehärskning.
And unintentionally fall into fire or fall into water.
Och utan att vilja det ramlade han ibland i vattnet och ibland i elden.
Do himself damage.
Och skadade sig själv.
All because his brain and mental powers were affected.
Allt på grund av att hans hjärna och hans mentala färdigheter var påverkade av detta.
And as I read it,
och när jag läser det,
I can feel Peter nudging me in the ribs.
Så känner jag hur Peter stöter mig i revbenen.
Go on, tell the people.
Gå till folket och säg till dem.
What I was like before I went up the mountain.
Hurdan jag var innan jag gick upp på förklaringsberget.
The Lord had to tell me.
Herren var tvungen att berätta för mig.
That my brain wasn't working right either.
Min hjärna inte heller fungerade som den skulle.
He said to me.
Han sa till mig.
Peter,
Petrus,
thou mindest the things of men and not the things that be of God.
Petrus, du bryr dig om saker och ting så som människor gör, men du bryr dig inte om Guds ting.
His mindset was wrong.
Han hade ett felaktigt sätt att tänka och fungera.
So wrong that he rebuked the Lord Jesus.
Och det var så felaktigt att han till och med förmanade Herren Jesus och tillrättavisade honom.
And tried to persuade him,
och försökte överbevisa honom om
not to go to Jerusalem and be crucified.
Att han inte skulle gå till Jerusalem och bli korsfäst.
And then rise again.
Och sedan uppstå igen.
And Peter tells us,
och Petrus berättar för oss,
that because his mindset was wrong.
Därför att han hade felaktigt tankesystem.
He was in serious danger of doing himself damage.
Så stod han verkligen i sån allvarlig fara att skada sig själv.
He was loving his life in this world.
Han älskade sitt liv i denna världen.
If he resisted the cross,
om han stod emot korset,
he could lose his life.
Så skulle han kunna förlora sitt liv.
The way to save his life,
sättet att rädda sitt liv på,
for the coming age,
för den kommande tidsåldern,
was to be prepared to lose it,
var att vara förberedd att förlora det.
So when he made his suggestion to the Lord, that be far from thee,
och när han föreslog Herren att det här ska min sann inte hända dig,
the Lord saw in that very suggestion,
så såg Herren i just detta förslaget från Petrus sida,
that Satan himself had insinuated the thought into Peter's
head. Att var Satan själv som hade fört in de här tankarna i Petrus huvud.
Get thee behind me, Satan, said our Lord.
Gå bort från mig, Satan, säger vår Herre.
Thou mindest the things that are of men.
För du tänker på människovis.
Not the things that are of God.
Inte så som Gud tänker.
And therefore our Lord eventually took them up the Mount of Transfiguration.
Och därför tog vår Herre till slut upp dem på förklaringsberget.
And did so with the promise.
Och gjorde det med ett löfte.
You shall see the Son of Man coming in his kingdom.
Ni ska få se människosonen komma i sitt kungarike.
And so they did.
Och det gjorde de också. Det fick
they
de också se.
Saw the vision, as Matthew calls it.
De såg den här visionen som Matteus säger.
They saw the Lord coming.
Och de såg hur Herren kom tillbaka.
What a sight it was.
Och vilken syn det var.
His face did shine as the sun.
Hans ansikte lyste som solens.
And in the light of the sun of the coming of the Lord.
Och i det ljuset som vår Herre Jesus och andra tillkommelse har.
Peter's mindset was changed.
Så förändrades Petrus sätt att se på saker och ting.
The boy was moonstruck, says the Greek.
I grekiskan stod att pojken var mångalen.
Peter's brain and thinking were astray.
Och Petrus, han hade gått vilse i sitt sätt att tänka. Hans hjärna funkade inte som den skulle.
See what treatment Peter received.
Men titta vilken behandling Petrus fick.
As he saw the face of the Lord like the sun in all its strength.
När han såg hur Jesu ansikte lyste som solen i all dess styrka.
As one day he shall see it in glory.
Och som han en dag skulle också få se just detta i härligheten.
And the rays of that blessed sun cured his mindset.
Och strålarna från denna välsignande Herre helade hans tankesystem.
And Peter eventually went and followed the Lord and was crucified.
Och Petrus följde sin Herre och blev också till slut korsfäst.
And is now in glory.
Och nu är han i härligheten.
God, if God please.
Om det är Gud väl, om Gud vill.
Let us learn as Peter learned.
Låt oss då lära oss så som Petrus fick lära sig.
And if in these days the Lord has given us to see something of his glory.
och att leva dessa dagar med det som Gud har visat oss av sin härlighet.
And the sure promise of his coming in glory.
Och med de här säkra löftena om att han ska komma tillbaka i sin
May
härlighet.
May that glory chase from our minds.
Och denna härlighet jaga bort från våra tankar.
Any injurious
Alla
mindset.
Skadade tankesystem.
Make us determined, as Peter puts it in his epistle.
Och få oss att vara beslutna, precis som Petrus säger i sitt brev.
To invest our lives.
Att investera våra liv.
In the coming age.
I den kommande tidsåldern.
Of Christ's coming kingdom.
Av Jesu tillkommande konungadöme.
So much for Matthew's account. So much for Matthew's account.
Det är det här som Matteus har berättat för oss.
And we turn to what Mark has to tell us.
Nu ska vi gå tillbaka till vad det var Markus sa
about the transfiguration experience.
Den här förklaringsbergsupplevelsen.
It was of course the same experience.
Självklart var det samma upplevelse.
But each of the writers picks out here and there a slightly different feature from the experience.
Men varje skrivare plockar fram lite olika drag från själva upplevelsen.
A distinctive feature that the other writers do not mention.
Ett alldeles speciellt drag, en alldeles speciell sida som de andra skribenterna inte nämner.
Take for instance the promise the Lord made them of what they would see when they got up the mountaintop.
Ta till exempel det här löftet som Herren gav dem om vad de skulle få se när de kom upp på förklaringsberget.
He said, according to Mark,
enligt Markus så sa han,
that they would see the kingdom of God,
att de skulle få se Guds rike,
come with
komma
power,
med makt.
Matthew didn't tell us that little bit.
Det står inte i Matteus.
So as we listen to Mark,
så när vi lyssnar på Markus,
and climb the mountain once more in our imagination,
och gå i vår föreställningsvärld ännu en gång går upp för det här berget,
we shall now be looking around.
Så tittar vi oss nu omkring.
Now, where is this exhibition of power going to be?
Vad ser vi den här stora makten som han skriver om?
Real power.
Verklig viljestyrka, förstår ni?
You know, if you had gone to Russia,
om du hade åkt till Ryssland
in the bad old days,
på de onda gamla dagarna,
to their May Day celebrations,
till den här dagen då i maj då de,
Mr. Gromyko would have shown den, you Russia's power.
Excuse me. Vad sa du? Deras första majdemonstration. Då skulle Mr. Gromyko ha visat er.
He would assemble you in the Red Square.
Han skulle ha samlat er på Röda torget.
And here would come the Politburo in their trilby hats.
Och här kommer Politbyrån med sina roliga hattar.
And now would come the intercontinental missiles. Intercontinental missiles.
Jaha, nu kommer de här interkontinentala missilerna.
Threatening to blow the world to pieces.
Och hotar att fördärva hela världen.
Power, you say.
Det är makt och kraft, förstår ni.
Now we're going to see power at the Transfiguration Mount.
Nu ska vi se vad det handlar om för kraft och makt uppe på förklaringsberget.
Where are the missiles?
Var är missilerna?
Rather quiet out here.
Ganska tyst här uppe.
Perhaps there's an archangel or two.
Det kanske finns en ärkeängel eller två.
With some thunder on hand.
Och kanske lite åska, ja.
Yeah. But where is the power then?
Men vad är då den här kraften?
Mark proceeds to tell us.
Markus han fortsätter att berätta för oss.
That the Lord Jesus was transfigured before them.
Att Herren Jesus förklarades och förändrades inför deras ögon.
And his garments became glistering, verse 3.
I Mark chapter 9, verse 3.
His garments became glistering.
Hans kläder blev skinande vita.
Exceeding white.
Så vita.
So as no laundry man on earth can whiten them.
Som ingen tygberedare på jorden kan göra dem.
But the word can.
Men ordet här kan
is in Greek the very verb corresponding to the noun power.
Är precis i grekiskan exakt samma ord som motsvarar ordet kraft.
They were going to see the kingdom come with power.
De skulle få se Guds rike komma i kraft.
Look here, says God.
Titta här, säger Gud.
See this tremendous exhibition of power.
Ser du den här otroliga föreställningen där man verkligen får se vad kraft är?
Look at Christ's garments.
Titta på Kristi kläder.
Look how white they are.
Titta hur vad vita de är.
It is beyond the power of any laundry on earth to make clothes as white as that.
Inget tvätteri på hela jorden kan få kläderna så vita.
And of course clothes in the Bible stand for character, don't they?
Kläder i Bibeln hänvisar självklart till karaktär, eller hur?
And the glistering white clothes of Christ.
Och dessa gnistrande vita kläder som Kristus hade på sig.
Speak to us of his absolute holiness.
Talar till oss om hans absoluta helighet.
It's a value that the world doesn't always appreciate.
Det här är ett värde som världen inte alltid uppskattar.
But consider the sheer fact.
Men tänk på detta faktum.
Men have the power to put another man on the moon.
Människan har makten att föra en annan människa till månen.
And they haven't power to control their own lives.
Men de har inte makten att behärska och styra sina egna liv.
And make them holy.
Och få dem att bli heliga.
Why do you need the intercontinental missiles?
Varför behöver vi de här interkontinentala missilerna?
Because of the corrupt, wild state of the human heart, that's why.
På grund av det fördärvade och vilda tillståndet i det mänskliga hjärtat. Det är därför vi behöver dem.
If you could control the human heart.
Om man kunde styra det människohjärtat.
You wouldn't need the missiles.
Då skulle man inte behöva några missiler.
Here then was an exhibition of the power of God.
Det var så här Gud visade sin makt.
The kingdom come with power.
Det rike som kom i makt.
Seen in the absolute holiness of Christ.
Sett utifrån Jesu absoluta helighet.
Mark tells us like Matthew told us.
Markus berättar precis som Matteus gjorde.
That when Lord and his disciples came down the mountain.
Att när Herren och hans lärjungar kom ner från berget.
There came to Christ a very distressed father.
Så kom det en väldigt förtvivlad pappa till Kristus.
And he brought his son to Christ.
Och han hade sin son med sig till Jesus.
For the boy was taken with a dumb spirit.
För den här pojken hade en stum ande.
And he foams and he grinds his teeth and he pineth away.
Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel.
And I brought him to your disciples, said the father.
Och pappan säger, jag tog honom till dina lärjungar.
And they couldn't cast out the demon.
Men de kunde inte driva ut den onda anden.
And then he added.
Och sen la han till.
And it's only Mark that tells us this bit.
Och det är bara Markus som vi läser detta.
If you can do anything.
Om du kan göra något.
Have pity on us.
Har du förbarmande över oss.
Ah, but the word he used.
Men det är ordet som han använde.
Is the same word for power.
Det är samma ord som betyder kraft.
If you have the power to do anything.
Om du har makten och kraften att göra något.
Have compassion on us.
Har du barmhärtighet med oss.
And our Lord replied.
Och vår Herre svarade.
What do you mean, my good man?
Vad menar du, min gode man?
Saying if you have the power to do anything.
När du säger om du har makt att göra något.
It's not a question, my good man, whether I have the power to do it.
Det handlar inte, min gode man, om att om jag har makt eller inte.
The question is, have you the power to believe?
Utan frågan är, har du kraften att tro?
For all things are within the power of him who believe.
För allt är möjligt för den som tror.
We can't miss Mark's emphasis on this matter of power.
Vi kan inte komma undan hur Markus betonar just det här begreppet
and
makt.
Application.
Och hur han tillämpar det.
Up the mountain they had seen an exhibition of the kingdom come with power.
Uppe på förklaringsberget hade de fått se den här visionen av hur Guds rike kom i makt.
Now they were to see that power applied.
Nu fick de se hur man använde den här makten i vardagslivet.
Let's repeat what the man said.
Låt oss upprepa vad mannen sa.
If you have the power,
om du har makten
to do anything,
att göra något,
have compassion on it.
Och de visa och stå medlidande.
The Lord said, my good man, it's not a question of whether I have the power. I certainly have the power.
Och Herren sa, min gode man, det handlar inte om jag har makten. Visst har jag makten.
The question is, can you believe?
Utan frågan är, kan du tro?
Have you the power to believe?
Har du kraften, makten att tro?
For all things are within the power.
För allt är möjligt.
Of him who believes.
För den som tror.
And then we listen to the man's reply.
Och så lyssnar vi på mannens svar.
It touches my heart.
Och det rör vid mitt hjärta.
For more often than not, I feel like him.
För väldigt ofta så känner jag mig precis som han.
And my faith is very wobbly.
Att min tro är väldigt skakig.
Lord, he said, I believe.
Herre, sa han, jag tror.
Help thou my unbelief.
Hjälp min otro.
And our Lord said.
Och vår Herre svarade.
Oh my good man, I wouldn't begin to do that.
Oh min gode man, jag skulle inte ens börja att göra det.
You have to have perfect faith.
Du måste ha fullkomlig tro, förstår du?
Otherwise, I wouldn't consider doing anything.
Annars skulle jag inte bli med det minsta om att göra något för dig.
Not Christ.
Men så svarade inte Kristus.
Lord, I believe, said the man, help my unbelief.
Herre, jag tror, som mannen, hjälp min otro.
And our Lord in his mercy.
Och vår Herre i sin stora kärlek.
However tiny the man's faith was.
Även om mannens tro var så liten.
Put forth his hand.
Han lade sin hand på pojken och helade honom.
Oh, I love that story.
Och jag älskar den här berättelsen.
If you knew me better, you'd know why I love it.
Om ni kände mig bättre skulle ni förstå varför jag älskar den så.
Some people have a difficulty here, don't they?
En del människor har svårigheter med den här berättelsen.
They're worried because their faith isn't strong enough.
De oroar sig över att deras tro inte är stark nog.
Allow me to digress.
To digress?
Yes, to digress, to depart from the subject.
Tillåt mig att göra en liten utvikning här.
I feel one of those temptations coming on.
Jag märker att en av dessa frestelser är på väg.
And it's a story of Peter walking on the water.
Och den här gången är frestelsen den här berättelsen om när Petrus går på vattnet.
You know the story, don't you?
Ni känner ju till den här berättelsen, eller hur?
They saw the Lord walking on the water.
De såg hur Herren gick på vattnet.
And Peter said.
Och Petrus sa.
Lord,
Herre,
if that's really you,
om det verkligen är du,
bid me to do what you do.
Så bjud mig att göra samma sak som du gör.
That was a very curious idea, wasn't it?
Det var verkligen en konstig tankegång, eller hur?
After all, Jesus was the Son of God and Maker of the universe.
När allt kom omkring så var Jesus Guds son och skapelsens Herre.
Of course, he could walk on water if he chose to.
Självklart kunde han gå på vattnet om han ville.
Fancy Peter saying, Lord, if it's really you, tell me to come and walk on the water.
Föreställ dig Petrus hur han säger, Herre, om det verkligen är du, så bjud mig också att komma och gå på vattnet.
Because Peter was merely looking at Christ as a man, wasn't he?
För Petrus såg fortfarande Kristus som om han vore en människa, eller hur?
And the Lord said, that's good, Peter, come.
Herren sa, det är bra, Petrus, kom.
I picture him getting out of the boat.
Jag ser för min inre syn hur han stiger ur båten.
And getting himself steady before he launches forth.
Och håller sig hårt och ser till att han står stadigt innan han hoppar över.
He let go at the side of the ship.
Och släpper skeppssidan.
Mm-hmm. But eventually started to walk.
Och så börjar han vandra.
But seeing the wind and the waves.
Men när han såg vinden och vågorna.
He began to fear.
Så började han bli rädd.
And he began to sink.
Och han började sjunka.
We're not told what the disciples in the boat said.
Det berättas inte för oss vad lärjungarna i båten sa.
I fear some of them may have said, serve him jolly well right.
Men jag tror att en del av dem sa det var verkligen rätt ord på honom.
Does he think he
Vem
is?
Tror han att han är egentligen?
Doing such a preposterous thing.
Och hitta på såna tokiga saker som är över hans huvud.
Never mind them.
Vi bryr oss inte om dem.
When Peter began to sink.
När Petrus började sjunka.
What did our Lord do?
Vad gjorde då vår Herre?
He said,
han sa,
Peter.
Petrus.
What wretched small faith you have.
Vilken fruktansvärt liten tro du har.
Stretching out his foot, he pushed him to get up.
Och så sträckte han ut sin fot och puttade till honom så att han skulle åka in i båten igen.
Not in my Bible. That's not my Bible.
Så står det inte i min bibel i alla fall.
He said, Peter, have some faith.
Han sa, Petrus, ha tro.
And you'll be able to get up again.
Så kommer du kunna komma upp igen.
He didn't say that.
Nej, det sa han inte heller.
What did he do?
Vad gjorde han då?
He grabbed him.
Han sträckte ut sin hand och tog tag i honom.
Lifted him up.
Och drog upp honom.
And stood him on the water.
Och såg till att han stod stadig på vattnet.
And then he preached the lesson.
Och sen predikade han läxan.
Oh, your little faith.
Och ni som har så liten tro.
Why did you dither?
Dither?
Yes, this too.
Varför vacklar ni? Varför filar ni?
It means to start and then to hesitate.
Det betyder att man börjar med någonting och sen tvekar man. Man drar sig tillbaka, man dröjer.
You see, it wasn't presumption of Peter to walk on the water.
Det var inte det att det var för stor tro på för Petrus del detta att han skulle kunna vandra på vattnet.
The Lord said, "Come."
För Herren sa ju till honom, "Kom."
We are not to take stupid risks if the Lord doesn't tell us to.
Vi ska inte ta dumma risker om inte Herren säger till oss att vi ska göra det.
Not to throw ourselves off the temple because we say God will be obliged to save me and it will be a wonderful miracle.
Kasta oss ner från templet och säga nu är Gud tvungen att rädda mig och det kommer bli ett underbart under.
The Lord had said, come.
Herren hade faktiskt sagt kom.
He had the Lord's word for.
Han hade Guds eget ord.
Why then did he dither?
Men varför vacklade han? Varför blev han tveksam?
Oh, but thank God for a savior. But when I believe his word.
Men pardon, I didn't...
Thank God for a savior.
Tack, lovad vare Gud för att han är en frälsare.
But when I heard his word,
och när jag tog emot hans ord
and in faith,
och hörde det
and in faith act upon,
och handlade i tro på detta ord.
And then I dither.
Men sen tvekade jag.
Because my faith is small.
För min tro är så liten.
Thank God for a savior.
Tack vare, lovad vare Gud för att han är en frälsare.
Who grabs me and holds me up.
Som tar tag i mig och håller mig fast.
So it was with the father of the child.
Så på detta sättet var det med den här pappan till den här pojken. Hans tro var så liten.
And so it is with us.
Och så är det också med oss.
You know, some people look upon faith as if it were a work.
En del människor de ser på tron som om det vore en gärning.
And they think you have to do this work 100%.
Och de tror att den här gärningen måste man utföra till 100%.
And if you don't, you won't get the necessary blessing.
Om man inte gör det så får man inte den här välsignelsen som man är ute efter.
I've had many people come to me.
Många människor har kommit till mig.
Sometimes senior Christians.
Ibland har det varit äldre kristna till och med.
And they confess their worry.
Och de bekänner för mig att de oroar sig.
I trusted Christ as a teenager.
Jag tog emot Jesus när jag var tonåring.
But now as I look back.
Men när jag nu ser tillbaka.
I'm not sure that it was the right kind of faith.
Så jag är inte säker på att jag hade rätt sorts tro.
And I try to believe.
Och jag försöker tro.
But I don't know if I'm believing the right way.
Men jag vet inte om jag tror på rätt sätt.
Whether my faith is strong.
Om min tro är stark nog.
And without knowing it, they're looking upon faith as though it were a work.
Och utan att de vet om det själva så ser de på tron som om det vore en gärning.
That you have to do 100%.
Så man måste ju utföra till 100%.
Or you can't gain salvation.
Annars så kan man inte vinna frälsningen.
That is nonsense.
Men det är nonsens.
Faith is not a work in that sense.
Tron är inte en gärning på det sättet.
Our faith doesn't deserve salvation.
Och vår tro förtjänar inte frälsning.
It is the empty hand, as they say.
Utan det är den tomma handen.
Stretched out to receive the gift of God.
Som sträcks ut och tar emot Guds gåva.
Listen to our Lord.
Lyssna på vår Herre.
And listen to the man.
Och lyssna på den här mannen.
Lord, I believe.
Herre, jag tror.
The best way round I know.
Jag tror så mycket jag bara kan.
Help thou.
Men hjälp min otro.
And the Lord saved the child.
Och Herren räddade barnet.
It was a different lesson he taught the apostles.
Det var en annan lektion som han lärde apostlarna.
When afterward they came and said, why couldn't we cast out that demon?
Efteråt kom till honom och sa, varför kunde inte vi kasta ut den där demonen?
He said it doesn't go out except by prayer.
Och då sa han, den kan bara kastas ut genom bön.
And some manuscripts add by fasting.
I en del manuskript står det genom bön och fasta.
If we would be working together with Christ.
Om vi skulle stå i arbete tillsammans med Kristus.
Then we must pray.
Då måste vi be.
And we must fast.
Och vi måste fasta.
You know, fasting is not necessarily going without food.
Att fasta behöver inte nödvändigtvis innebära att man inte äter.
We might be called of God to fast in another sense.
Vi kanske kallas av Gud till att fasta på ett annat sätt.
To spend less hours looking at our television.
Kanske genom att tillbringa färre timmar framför TV:n.
Because we haven't the time both to look at that and to study scripture.
Därför att vi inte har tid både att titta på TV och studera skriften.
If we're going to know God's word.
Om vi ska lära känna Guds ord.
And be able to preach it with power.
Och verkligen kunna predika det i kraft.
Hook or by crook, we must find the time for prayer.
Då måste vi på alla sätt vi bara kan hitta tid för bön.
For reading God's word.
Och till att läsa Guds ord.
If that means we have to cut out certain things that are very good things in
themselves.
Även
om det betyder att vi måste skära bort vissa saker som i sig själva kanske är bra.
Then we must be prepared to fast.
Då måste vi vara förberedda att fasta på detta sättet.
But Luke is getting impatient.
Men Lukas, han börjar bli otålig.
Sometimes they can, you know.
Ibland så kan de bli otåliga, eller hur?
And we must turn to Luke's account.
Och då måste
of the
vi
transfiguration.
Vända oss till Lukas berättelse av förklaringen.
Like all the others.
Precis som de andra.
Luke tells us.
Så berättar Lukas för oss.
That on the mountain.
Att på förklaringsberget.
Moses and Elijah appeared to the Lord Jesus.
Så uppenbarar sig Moses och Elia för dem, för Herren Jesus.
And the disciples saw them.
Och lärjungarna såg dem.
But Luke tells us an additional fact.
Men Lukas berättar något mer för oss.
They discussed with our Lord.
De diskuterade med vår Herre.
Verse 31 of Luke 9 it is.
I Lukas 9, vers 31.
They spoke of his decease, which he was about to accomplish at Jerusalem.
De talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem.
His death, of course.
Hans död, naturligtvis.
But the Greek word Luke uses.
Men det grekiska ord som Lukas använder.
Is the word exodus.
Är ordet uttåg.
Yes, it means going out.
Det betyder att gå ut från något.
And the Greek for it is exodus.
Och det grekiska ordet för detta är exodus.
It was his exodus that he was to accomplish at Jerusalem.
Det var hans exodus som han skulle utföra i Jerusalem.
His death would be no accident.
Hans död var ingen tillfällighet.
It would be a something he would deliberately accomplish.
Utan detta var någonting som han medvetet gjorde.
His exodus from this world.
Hans uttåg ur denna världen.
Here was Moses and Elijah.
Här hade vi Moses och Elia.
And they were talking to Christ about Christ's exodus.
Och de talade med Kristus om hans exodus.
I wonder had Moses the courage to ask.
Jag undrar om Mose hade mod att fråga.
You know, Lord, I led an exodus once.
Vet du, Herre, jag har fört en exodus en gång. Jag har lett en exodus.
I led the Israelites out of Egypt.
Det var jag som tog israelerna ut ur Egypten.
And God told me how to do it.
Och Gud berättade för mig hur jag skulle göra det.
I had to tell everybody to every family to take a lamb.
Jag var tvungen att berätta för varje familj att de skulle ta ett lamm.
Shed its blood.
Och de skulle utgjuta dess blod.
Put blood on the lintel and the sideposts of the door.
Och måla blodet på dörrposterna på dörrarna. Pardon?
And shelter behind the door.
Och gömma sig bakom den här dörren med blodet.
With the result.
Med följd.
That when the angel of judgment came through.
När dödsängeln kom och gick förbi.
To kill the firstborn.
För att döda den förstfödde.
Jehovah himself stretched himself over the door.
Så sträckte sig Jehova själv ut över dörren.
Like a mother hen opening her wings to protect her chickens.
Som en höna öppnar sina vingar för att skydda sina kycklingar.
So that the angel of judgment couldn't get through into that house.
Så att domens ängel inte kunde komma in i det här huset.
Moses and his Exodus.
Moses och hans Exodus.
And his lamb.
Och hans lamm.
I wonder whether when Moses was a doing of that, did he realize it was a figure of a bigger Exodus?
Jag undrar om det var så att när Moses ledde sitt Exodus, om han förstod att detta var en bild på ett större Exodus.
Well, he knows now anyway.
Men nu vet han i alla fall.
And discuss the whole matter with Christ.
Och diskutera helt detta stora med Kristus.
The type and the reality.
Bilden och verkligheten.
Meeting on the Mount of Transfiguration.
Hur de möts där på förklaringsberget.
Elijah has got something to say as well.
Elia också något som han vill säga.
You going to Jerusalem?
Ska du gå till Jerusalem?
To make your Exodus.
För att företa ditt Exodus.
Lord, if you don't mind my saying it.
Lord, om du inte har något emot att jag säger det.
I had an Exodus.
Men jag har också haft ett
sådant
uttåg ut ur den här världen.
Particular Exodus it was.
Oj, vilket Exodus jag hade.
A chariot of fire.
En eldsvagn.
And I went up to heaven.
Och jag åkte till himlen i den här eldsvagnen, vilket fantastiskt Exodus.
What is your Exodus going to be like?
Hur kommer ditt Exodus att bli?
Are you going back without dying?
Ska du gå tillbaka utan att dö, Herre?
Chariots of fire come to meet you.
Kommer eldvagnar och hämta dig?
No.
Nej.
I must die, you see.
Jag måste dö, förstår du?
I am the lamb.
Jag är lammet.
But Elijah.
Elia.
I shall rise again.
Elia, vet du vad? Jag ska uppstå igen.
And the 40th day I shall ascend to the very right hand of God and sit down upon his throne.
Och på 40:e dagen så ska jag fara tillbaka till himlen till min Gud och Fader och sitta på hans högra sida på tronen.
So that was the discussion at the mountain.
Det var diskussionen uppe på förklaringsberget.
The Lord must leave.
Vår Herre måste lämna oss.
And go down the mountain.
Och gå ner för berget.
And perform his exodus at Jerusalem.
För att företa sitt uttåg ur Jerusalem.
And the moment came.
Och ögonblicket kom.
And there Moses and Elijah began to move and leave.
Och så började Moses och Elia att röra på sig och lämna scenen.
When Peter felt he must say something.
Och då kände Petrus, nej, jag måste säga något.
The fact is, he'd been asleep most of the time.
Han hade ju sovit större delen av tiden.
And hadn't heard the discussion.
Och hade inte hört vad det var för samtal de förde.
And like some people who, you know, in your drawing room, you've invited them and you've all been having a beautiful conversation.
Och som en del människor som ni kanske har bjudit in i ett vardagsrum och ni har haft ett väldigt samtal.
Only one of the guests has fallen asleep.
Men bara en av gästerna har sovit under tiden.
And suddenly they wake up.
Och plötsligt så vaknar de och är riktigt pigga.
And don't like to admit they've been asleep.
Och de vill inte medge att de har sovit.
And they feel they must say something.
Och säger, nej, jag måste också säga något.
To cover the fact that they were asleep.
För att täcka detta faktum att de har sovit.
Well, Peter had been asleep.
Petrus, nej, inte har han sovit.
And as he saw Moses and Elijah now going.
Och när han såg att Moses och Elia var på väg bort.
He felt he must.
Så kände han, nej, jag måste säga något.
Oh, he said, what about us staying here?
Så sa han, herre, hur skulle det vara om vi stannade kvar här?
You could tell he'd been asleep, couldn't you?
Man märker att han hade sovit, eller hur?
And the whole conversation had been about leaving.
För hela samtalet hade ju hamnat om att vi måste gå.
Luke explains.
Lukas förklarar.
That he didn't know what he said.
Att han inte visste vad han sa.
Yes, that's true.
Det är sant.
Let us make here three tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
Låt oss bygga tre stycken hyddor här, en åt Mose, en åt Elia och en åt dig.
And in that moment.
Och i det ögonblicket.
The cloud came.
Så kom molnet.
With all the majesty of the divine glory.
Med hela den gudomliga härlighetens majestät.
Just at the moment when Christ must start going down the mountain.
Precis i det ögonblicket då Kristus var tvungen att börja vandringen ner från berget.
towards the cross at Jerusalem.
Mot Jerusalems kors.
The very glory and majesty of God
came. Då kom själva Guds härlighet och majestät ner.
And said to Peter and the rest.
Och sa till Petrus och de andra.
This.
Detta.
This Jesus.
Denne Jesus.
Who now is leaving and going to the cross.
Som nu kommer att lämna oss och gå till korset.
This is my beloved son.
Detta är min älskade son.
And Peter never forgot it.
Och Petrus glömde aldrig detta.
For in his letter he tells us.
För i sitt brev så berättar han för oss.
We didn't follow commonly devised myths.
Det var inte myter som vi följde och gamla sagor.
When we talk to you about the power and coming of the Lord Jesus.
När vi talade med er om makten som Jesus har och detta att han ska komma tillbaka.
For we were eyewitnesses of his majesty.
För vi har själva med egna ögon sett hans majestät.
The very majesty of God shining in the face of his dear son.
Guds majestät som lyste fram i hans älskade sons ansikte.
And never seen more clearly.
Och den har aldrig setts tydligare.
When his son was nailed to a cross.
Än när hans son naglades fast vid korset.
And his visage so marred.
Och hans ansikte förvreds av smärta så mycket.
That it was scarcely recognizable as human.
Att man nästan inte längre kunde se att det var ett mänskligt ansikte.
The majesty of God.
Guds majestät.
You've seen it, haven't you, my brother, my sister?
Min bror och min syster, också du har sett det.
As you have many times stood beneath that cross.
När du många gånger har stått nedanför detta kors.
And thought of him who came down from the glory.
Och tänk på honom som kom ner från härligheten.
To be crowned with thorns upon the cross.
För att få en törnekrona på korset.
And you've heard the divine voice in your heart.
Och du har hört den gudomliga rösten i ditt hjärta.
This is my beloved son.
Detta är min älskade son.
Hear him.
Lyssna på honom.
When they came down from the mountain.
När de kom ner från berget.
Luke tells us like the rest tell us.
Så berättar både Lukas och de andra för oss.
That there came a father with his son.
Att det kom den här pappan med sin son.
And the father was exceedingly distressed.
Och pappan var så förtvivlad.
He said, you see,
han sa, förstår, du förstår.
Teacher,
lärare,
look upon my son.
Titta på min son.
Look upon.
Titta på honom.
Oh.
Oj.
How can we forget?
Hur skulle vi kunna glömma det?
A few hours before.
Ett par timmar tidigare.
The apostles had seen the face of God's son.
Hade apostlarna fått se Guds sons ansikte
shining in its glory.
Som lyste och gnistrade i sin härlighet.
And God with divine pride telling the apostles.
Och Gud med gudomlig stolthet
berättade
för apostlarna, titta på min sons ansikte.
This is my beloved son.
Detta är min älskade son.
And now here comes a father.
Och nu kommer en pappa fram.
Saying to our Lord.
Och säg till vår Herre.
O Lord.
O Herre.
Look upon my son.
Titta, se min son.
Luke tells us of course that Christ healed the boy.
Berättar naturligtvis för oss att Kristus helade pojken.
But Luke being a doctor.
Lukas var ju läkare som ni vet.
Adds that little phrase.
Och då lägger han till den här lilla frasen.
That when Christ healed the boy,
att när Kristus helade pojken.
He gave him back to his father.
Så gav han honom tillbaka till hans far.
Let's think about that father a moment.
Nu ska vi tänka på den här pappan några ögonblick.
He had this newborn baby.
Han hade ju den här nyfödda pojken, eller hur?
The father with his son.
Pappan med sin pojke.
And a boy that could say dada and all that.
Pardon?
A boy that could say dada.
En pappa som en pojke, liten bebis som kunde säga dada.
And was to be brought even to camps.
Och till och med skulle få följa med på läger så småningom.
And you see.
Och ni förstår.
The father was looking for this boy to grow up.
Och pappan såg fram emot att den här pojken skulle växa.
And be a teenager and a man.
Tonåring och man.
And he got fellowship with.
och att han skulle kunna ha gemenskap med sin pojke.
But something happened.
Men så hände något.
A demon got hold of him.
En demon fick tag på honom.
And says Luke, it twisted him.
Och Lukas säger att den förvred honom.
Twisted his body.
Förvred hans kropp.
Twisted his face.
Förvred hans ansikte.
And when our Lord heard him.
Och när vår Herre hörde pappan.
He said something that at first seems almost cruel.
Så sa han först någonting som kan verka grymt nästan.
Oh faithless and twisted generation, he said.
O ni otrogna och förvridna generation, sa han.
How long shall I be with you?
Hur länge ska jag stå ut med er?
How long shall I put up with you?
Hur länge ska jag härda ut med att vara hos er?
Our Lord was quoting from the book of Deuteronomy.
Och vår Herre, han citerar det här 50 Mosebok.
And quoting from God's lament over God's sons.
Och citerar det här från Guds klagan över Guds söner.
For in that chapter of Deuteronomy.
För i det här kapitlet i 50 Mosebok.
God calls Israel his sons.
Gud Israel för sina söner.
But here is God lament.
Men här klagar
my sons now, says he.
Gud. Men nu är det inte hans söner.
They've gone after their idols galore.
De har sprungit efter sina avgudar lagen.
Any old idol has attracted them away from me.
Och den gamla avguden har dragit dem bort från mig.
As a result, they have become a twisted and pervert generation.
Och som resultat har de blivit ett förvridet och perverterad generation.
The same is true of the generation that was around the Lord Jesus.
Samma sak stämde in på det släkte som fanns runt omkring vår Herre Jesus.
Some of them highly religious.
En del var väldigt religiösa.
But gone from God.
Men de hade ändå gått bort från Gud.
A perverse and twisted.
Perverterade och förvridna.
And it broke his heart.
Och det krossade hans hjärta.
Like it broke the father's heart.
Precis som det krossade den här pappans hjärta.
How shall his father bring back the sons?
Hur ska pappan få tillbaka sönerna?
How do you bring anybody back to God?
Hur kan vi få tillbaka någon till Gud?
How do you break the power of the world's idolatry in a teenager's life, I wonder?
Hur bryter vi kraften av avgudadyrkan som världen har fött i våra tonåringars hjärtan.
Or the more difficult task, bring back a believer in middle life from having tried the idols of this world.
Och ännu svårare är att föra tillbaka en troende som är i sina bästa år som har börjat fastna för denna världens avgudar.
You can't do it by simply reading the rules and regulations.
Det räcker inte att läsa lagen för dem.
Important as they are.
Även om det är viktigt.
Luke tells us that our Lord healed the boy.
Lukas berättar för oss att vår Herre helade pojken.
And gave him back to his father.
Och gav honom tillbaka till hans far.
And then Luke adds.
Och sen lägger Lukas till.
And the multitude were amazed at the majesty of God.
Och människomassan häpnade över Guds majestät.
And we listen to Peter again.
Och så lyssnar vi på Petrus en gång till.
Says Peter, up that mountain we saw his majesty.
Petrus säger, upp på det berget så såg vi hans majestät.
The majesty of the Son of the Father.
Faderns sons majestät.
And the wonderful thing was.
Och det underbara var.
That our blessed Lord brought that majesty down from the mountain top.
Att vår välsignade Herre tog ner den här majestätet från bergstoppen.
Into the life of that father and that son.
In i den här pappans och sonens liv.
And delivered the boy.
Och befriade pojken.
From the wiles of Satan.
Och Satans onda avsikter.
And gave him back to his father.
Bröt han och gav honom tillbaka till pappan.
We all once were walked, didn't we, according to the prince of the power of the air.
Alla har vi en gång följt dessa onda andemakter som finns i himlarymderna.
You needn't get too involved with literal demons.
Det är inte så att man måste hålla på med spiritism eller liknande.
The far more serious thing is that everybody unsaved is walking according to the fashion of this world.
Utan vad som är väldigt allvarligt är att varje människa som inte frälst vandrar efter detta världens sätt att
that
vandra.
Is set by the prince of the power of the air, that is the devil.
Och det är prinsen i dessa himlarymderna som bestämmer detta sättet att leva.
And they need to be saved.
Och vi behöver frälsas från detta.
How can we save?
Hur kan vi bli frälsta?
Oh God help us.
Må Gud hjälpa oss.
In a world where men think of God as an unutterable and insufferable tyrant.
I en värld där människor tänker på Gud som om han är en tyrann som man bara inte kan stå ut med.
And in a world where some believers think the Bible is an unutterable bore.
Och i en värld där många troende tycker att Bibeln är så fruktansvärt långt tråkig.
Oh God, help us.
Må Gud hjälpa oss i denna värld.
To do what Christ did.
Att göra det som Kristus gjorde.
And bring down from the mountaintop some of the majesty of God.
Och föra ner något av Guds majestät från bergstoppen.
That men and women may
så
see
att män och kvinnor kommer att se det.
And be won back to God.
Och vinnas tillbaka till Gud.
Paul put it well in 2 Corinthians 3.
I andra Korinthierbrevet 3 skriver Paulus om detta på ett så bra sätt.
We all with unveiled faces, says. Corinthians, the end of chapter 3.
Andra Korinthierbrevet slutet av kapitel 3. Och vi alla som är avtäckt ansikte.
Beholding as in a glass.
Skådar som i en spegel.
The glory of the Lord.
Herrens härlighet.
Are transformed into the same image.
Vi förvandlas till samma bild.
From glory.
Från härlighet.
Unto glory.
Till härlighet.
The process is already begun.
Den här processen har redan börjat.
One day it shall be complete.
Och en dag så kommer den att vara fullbordad.
When we see him,
när vi ser honom,
we shall be like him,
då ska vi bli lika honom.
For we shall see him,
för vi ska se honom
as he is,
sådan som han är.
The transforming face of Christ.
Detta Kristi ansikte kommer helt och hållet att förvandla oss.
But as we conclude our study,
men när vi nu avslutar vårt studium,
that is the alternative, isn't it?
Så är det detta som är alternativet, eller hur?
The face of Christ transfigured on the mountaintop.
Kristi ansikte som förvandlades på bergstoppen.
Expressing the majesty of the glory.
Och som uttrycker Guds majestäts härlighet.
Man though he was.
Även fastän han var människa.
As well as being son of God.
Samtidigt som han var Guds son.
That face.
Det ansiktet.
And this father down the mountain.
Och så har vi den här pappan på nedansidan av berget.
And the face of his child.
Och hans barns ansikte.
And the contrast, God saying, "This is my beloved son."
Och kontrasten mellan att Gud säger, "Detta är min älskade son."
Hear him.
Hör honom.
Look at him.
Se på honom.
The father appealing to Christ.
Och pappan som vädjar till Kristus.
Oh, look upon my son.
Och se min son, titta på honom.
A piece of humanity.
Ett människovrak.
Twisted by the devil.
Som har förvridits av djävulen.
The ultimate for humankind.
Det slutgiltiga för människor.
To be reconciled to God.
Är att försonas med Gud.
And to be conformed to the image of God's son.
Få bli lika Guds son.
Or to follow Satan's lie.
Eller att följa Satans lögner.
And his pseudo-attraction.
Och alla de här pseudo-attraktionerna som man har.
Turn your back on God.
Och vända ryggen mot Gud.
And on his son.
Och hans son.
And end up.
Och sluta.
In a hell.
I helvetet.
Prepared for the devil.
Som är förberett åt djävulen.
And his angels.
Och hans änglar.
Humans.
Människor.
Twisted.
som har blivit förvridna.
Forever.
För alltid.
And now if we have seen anything of the glory of God
in
these days. Om vi
nu under dessa dagar har sett något av Guds härlighet.
God grant that the vision may remain and last with us.
Må då Gud ge oss att denna vision förblir och stannar hos oss.
And increase.
Och att den tilltar i styrka.
As we go back to our field of service.
När vi går tillbaka till de ställen där Gud vill att vi ska tjäna honom.
And by means that God gives each one of us.
Och genom de medel som Gud ger var och en av oss.
Each of us different.
Var och en av oss har fått olika gåvor.
But let us use those means.
Låt oss använda dessa gåvor.
To express to this poverty-stricken world.
För att uttrycka för denna värld som är så beslagen med fattigdom.
The majesty of God in Christ.
För att där uttrycka den majestät som finns i Kristus.
God help us to come alongside believers.
Och må Gud hjälpa oss att stå sida vid sida.
Who are sore troubled by trial.
Med dem som har så mycket bekymmer med sina barn.
And endless trouble.
Och har så mycket bekymmer.
That we might bring a little bit of the glory of the Father into their life.
Så att vi kan föra med oss något av Guds härlighet in i deras liv.
That their very suffering may be in God's hand.
Och att de förstår att deras lidande ligger i Guds händer.
The means of completing their glory.
Och att Gud kommer att fullborda det verk som han har börjat.
For the sufferings of this present time.
För allt det lidande som finns i vår nuvarande tid
are not worthy to be compared for the glory that shall be revealed in us.
Är inte värda att ens jämföras med all den härlighet som Gud har i beredskap åt oss.
Things that are seen are temporary.
För de ting som vi ser nu, de är bara tillfälliga.
The things that are not seen are
Men de
eternal.
Ting som vi inte ser, de är eviga.
So that our temporary suffering.
Så att dessa tillfälliga lidanden
worketh for us.
De utarbetar åt oss ett mycket, mycket större
and eternal
och evigt
weight of glory.
En mycket, mycket större och evig härlighet.
So may God bless our studies.
Må Gud välsigna våra studier.